Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Min första kontakt med den här herren var när han dök upp som någon slags klurig farbror hos Filip och Fredrik i Boston Tea Party. Och det gick liksom inte riktigt att sluta lyssna på karln. Och sen har jag följt han och nu får jag prata med han. Så då säger vi välkommen till Vi måste prata till Stig-Björn Ljunggren.
Ja, tack så mycket. Fantastiskt att du fortfarande pratar om den där gamla tv-serien från förra årtiondet, eller inte?
Jag har ju trott att du var längre norrifrån än vad du egentligen är.
Ja.
Dialektmässigt.
Ja, jag vet. Det låter mycket värre än vad det är.
Ja, men när jag tittar upp dig så är du från Gävle. Det kan ju vara så att du är brynäsare liksom.
Ja, det kan man nog säga att jag är. Utan att riktigt ha förstått varför. Men på den tiden fanns det ju bara två lag och så ett som hette Leksand, tror jag, något sånt.
Ja, jag har hört talas om dem.
Ja.
Ja. För den som inte har koll på dig, berätta vem du är.
Ja, Stig-Björn Ljunggren kommer från strax norr om Gävle, en Hamrånge heter det, Hamrångefjärn, eller en sån här bruksort, Norrsundet där låg där som, det är därför min dialekt är som en liten blandning mellan dalmål och norrländska. Jag är filosofie doktor i statsvetenskap, som innebär att man kan en jävla massa om politik, och jag har skrivit lite böcker om ideologier och politik och deltagit i den politiska debatten sen jag fick min första insändare publicerat 1970 i Aftonbladet. Och på den vägen är numera jag politisk chefredaktör för Sossetidningen Sydöstran nere i Blekinge där jag också bor.
Vad var du arg på 1970 då?
Ja, det var något jävla påfund om att man skulle ha cykelhjälm och sådär. Så att jag skrev om att då kan ni väl se till att vi tar på oss sån här hockeyutrustning också så att vi inte ramlar och slår oss. Så, rubriken var att alla bör se ut som Honken. Honken var på den tiden den stora målvakten.
Ja, en trevlig pojk också. Men det där är ju så, alltså, då är det ju så här flytväst när det regnar människorna du var arg på.
Ja, det precis. Och det där med cykelhjälm är ju fortfarande aktuellt. Va? Och det är man är alltid förbannad på liksom allt sånt där som är farligt som ungdomen ägnas åt. De borde helst vara hemma och spela FIA.
Men blir man inte en ganska konstig sosse då om man är så pass frihetlig som du ändå verkar ha varit och fortfarande är?
Ja, det kan man säga, för att det finns hos många socialdemokrater en övertro på vad överheten kan göra för att liksom uppfostra folk. Va? Det här kännetecknas exempelvis av att när man säger samhället måste ta ansvar för, så menar de inte samhället det som vi vanligt folk vet att det är, nämligen ja, liksom föreningar och att man träffas framme vid affären och pratar och sådär, utan samhället är staten. Va? De blandar ihop stat och samhälle. Men det finns alltså bland vanligt socialdemokratiska väljare eller vanligt folk, så man vill ha en balans mellan hur mycket staten ska skriva oss på näsan och hur mycket frihet man ska ha. Och går staten för långt, vad då ger folk fan i vad de säger. Hembränning var ju ett tag väldigt populärt, och det var ju för att staten prisade ut sig, va? Så var och varannan hade liksom en försörjningskedja på sprit. Sen kom vi ju medlemmar i EU och då löste det sig ändå.
Ja, i varje fall söder om Dalälven är det ju väldigt lite hembränning. Här uppe, det var ju någon i grannbyn som de låste in ett tag för att hitta 6 kubikmeter mäsk bakom hans lada. Så ja, det finns.
Ja, det finns. Men alltså, i huvudsak så är de ju utkonkurrerade av sådana här som åker ner och köper, va, och har sådana här systembolag hemma i garaget. Så det är inte... Sen är det lite restauranger och sånt.
Jag betraktar mig som någon slags banjohöger, har jag blivit inklassad som. Och en av definitionen där är folk som tycker att staten bidrar med fler problem i deras liv än lösningar.
Ja, det, och det har väl alltid varit så i Sverige. Alltså, det här är ju ingenting sossarna har hittat på, va? Utan vad som hände var att Socialdemokraterna, när de blev statsbärande, tog de över den här gamla överhetsstatens idéer om att man ska styra och ställa. Och det ska väl sägas också att många sådana här, så att säga, påtvingade beslut har varit rätt bra, va? Men det är, jag menar, ska vi ta tvånget att alla barn ska gå i skolan och läsa och skriva.
Det är ganska bra.
Ja, det är väl rätt bra. Men grejen med det är ju att när man liksom har etablerat det där som är bra, då behöver man egentligen inte skriva folk på näsan i samma utsträckning, för då blir det liksom en naturlig del av livet, vad kan man säga. Så det gäller då att inte driva det där för långt, va? Så att man exempelvis tvingar folk att gå i samma typ av skolor, att man tvingar alla att läsa alla samma ämnen och sådär. Så att det är hela tiden en balansgång. Va? Och där kan man säga att jag som då är frihetlig, jag ser som mitt uppdrag att stå för den här frihetslinjen som är speciellt nödvändigt nu i dessa tider när nästan alla viker ner sig, va, och vill ha mer kontroll. Mm.
Hur tas det här emot inom partiet? Nu är du ju inte partiaktiv på samma sätt, men du är ändå ledarskribent på en socialdemokratisk tidning.
Ja, det är, ska vi säga, det är en ständig dialog om detta, va. Och det var nog värre förr, tror jag. När Socialdemokraterna hade svårt att förstå det här, alltså på, nu pratar jag på 80-90-talet, va? Men sen kom de ju själva och bli för valfrihet och konkurrens och alltså jag kommer ihåg när det här med alternativa radiokanaler kom upp, va? Mm. Och Socialdemokraterna var emot det här, det hette, vad var det nu? Det hette
Närradio. Ja, jag var med och sände på Radio Leksand 94,7. Det här är mitten av 90-talet.
Ja, ja. Och det där, alltså hur blir det då för de sämst ställda om de får massa radiokanaler och tv-kanaler att välja på? Och Socialdemokraterna var ju emot reklam, tv och sådär, va? Men... ja, vi vet ju hur det gick, va. Mm. Vi sitter här och pratar i vår egen lilla radiokanal, va. Så det här motståndet finns inte på samma sätt längre, skulle jag säga.
Var det idag inte samma sak med parabolantenner också ett tag?
Ja, men det finns en sån här banjohöger mytologi om att det fanns socialdemokrater som ville förbjuda parabolantenner. Och hade det bara varit det hade det inte varit något problem. Det var mycket värre. Och det var ju att från den socialdemokratiska regeringen så försökte man få en internationell överenskommelse om att sådana här satellit-tv-kanaler skulle förbjudas. Och detta, att det här är då i slutet på 70-talet, eller i början på 80-talet möjligtvis. Lite osäker där, va? Men det är ju, alltså det här anklagelsen om DDR Sverige, va, det fanns sådana tendenser. Och jag tycker ju att det är jävligt skamligt, va. Men som sagt, idag är det där bortblåst. Jag hör sällan jag hör någon som klagar på att det är för många tv-kanaler. Idag är det väl snarare så att folk skulle vilja ha någon form av enhetlighet i det här, va, att det får gärna vara 100 kanaler, men alla stora sportsändningar borde gå på kanaler som alla har, va? Mm. Det tycker jag är rätt rimligt.
Men då måste ju någon sitta och definiera vad som är de stora sportsändningarna.
Ja, men det är inget svårt. Det kan vi, du och jag, göra på 5 minuter.
Ja, så Super Bowl, säger jag då.
Ja, det är inte...
Nej, du ser. Special. Vi blir osams, jag lovar dig.
Ja, Nej, inte alls. Nej, men det beror ju på, men du måste hålla med om det kommer längre ner på listan än hockey-VM eller finalen i SHL, va? Nej. Om du bryr dig om sånt vet jag inte.
Jo, jag är ju från Leksand, ja, som sagt. Min mamma och pappa träffades faktiskt på väg till Gavlerinken när jag var 77.
Jaha, åh fan.
Ja, så jag är född och uppvuxen in i det här. Nej, men min poäng där vi kanske blir osamstått, är att jag tror ju mer på att marknaden kan bestämma vad folk vill ha.
Jo, men då säger folk att nu vill jag se den här jävla OS eller fotbolls-VM, och inte massa köp, skicka efter lådor och betalat för massa skit, va? Och där kommer då de som vill reglera kommer att ha fördelar. Och det beror ju på att marknaden då är inte riktigt har förstått det där, inte skött det där, att det är för struligt, för krångligt.
Eller att vi har 9 miljarder in i public service som snedvrider marknaden.
Ja, public service skulle ju, det är sånt här de skulle ägna sig åt, va?
Ja, och inte Melodifestivalen.
Ja, men det är väl också en av de få saker de gör som fortfarande har någon slags, i alla fall i Sverige, folklig förankring. Och det intressanta med det är att det är ju en av de få grejerna de har hittat på som har blivit liksom odödligt, va? I Sverige, va? Och det kom i slutet på 50-talet, va? Så kreativa är de. Mm. Om du har med de där 9 miljarderna att göra eller att alla hänger i Tjockhult vet jag inte.
Det kan nog vara en kombination. Och det är lite därför jag har jagat rätt på det, även om jag har snackat trevlig skit i en kvart här i början. Jag skulle vilja göra någon slags valanalys med dig och kanske inte stanna kvar så mycket vid varför det gick som det gick, utan vad du tror händer nu. Men vi kan stanna lite på så här, varför tror du att det blev ett regeringsskifte?
Bensinpriset.
Den enskilt viktigaste alltså.
Ja, alltså det är symboliskt för elräkningar och diesel skulle jag säga, herregud. Och då är det inte bara så att det slår mot enskilda medborgare som vill ta sig till jobbet, utan också mot företag. Och de som jobbar på det här företaget märker av det här, va? Och att Socialdemokraterna i slutet på valrörelsen tvingades ändra sin ståndpunkt till kärnkraft från att vara ganska kritisk till att vara ganska positiv. Mm. Det är ett kvitto på att man har skitit i det blå skåpet. Ett parti som gör det, alltså de har i årtiondet sagt att det är ingen brist på el i Sverige. Och så plötsligt så är de tvungen då att erkänna att det finns en problematik här. Och den hade ju man kunnat vinna den diskussionen om man hade varit lite mer proaktiva. Men vi har ett överskott på el i Sverige. Problemet är att vi säljer skiten. Mm. Och är väl tvungna att göra det. Och så den diskussionen, och det är ju inte sossarnas fel, utan det är lika mycket moderaternas fel. Alltså det kokar ner till, alltså man ska ha klart för sig att folk tror på vad de ser, va? Och när man då tankar bilen så ser man det här. Sen tittar man i tidningen så ser man också skjutningarna. Mm. Så det är klart att det också påverkar, va? Och att det inte händer något där. Man kan hitta någon fråga till kanske, men Socialdemokraterna hade nog tagit hem det här om inte om hade varit, va? Tror jag. Alltså innan Magdalena Andersson blev partiledare, då var det ju glasklart att sossarna skulle förlora. Mm. Därför att folk vill ha en ny regering efter två mandatperioder, va? Vill ha ett nytt nylle. Och då var sossarna så listiga, va, så att de bytte ut nyllet strax innan valet. Och det var ju nästan som de klarade. Hon är ju, Magdalena Andersson är ju den enda av partiledarna som folk har förtroende för. Men det hjälper inte, va, när det nästan kostar 30 spänn för en liter bränsle. Mm. Det hjälper inte då.
Nej, och sen när man då står och säger att det är alltid någon annans fel. Nu är det ju, men när det gäller dieselbensin, ja, så är det mycket så. Men när det gäller elen så har det ju försvunnit fungerande kärnkraft i södra Sverige. Och det tar inte lång tid att liksom googla sig fram till saker som svängmassa och överföringskapacitet som väldigt sällan dyker upp, ja, bland talepunkterna i debatten, ja, 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 men som är liksom verkligen fundamentalt för varför det är som det är.
Ja, ja, men folk har vant sig vid att det är två hål i väggen, va? Mm. Och det kostar nästan ingenting. Alltså det är skitbilligt. Och plötsligt så börjar vi då få någon slags normalpris. Va? Och då de som har, alltså har stora jävla hus uppvärmd med el blir då upprörda. Och det är klart, de borde ha fått en liten vink tidigare om att det kanske är dags att lägga om det här. Va? Det har, och det är ju delvis sossarnas fel också. Va? Eller alla de här partierna som inte har fullföljt den här omläggningen på den lokala planet. Va?
Det går ju längre tillbaks än så, för att när vi byggde våra kärnkraftsverk så byggde vi många, men det fanns planerat för lika många till.
Ja, ja, ja.
Och då sa man att det är lugnt, bygghus som är uppvärmda av el, för el kommer vi ha.
Ja, exakt. Det är lugnt. Ja, det ska vara nästan gratis, va? Och det är ju en sån här vattenkraftsgrej också, att vi har haft så mycket vattenkraft så vi är så vant oss vid detta. Och det fanns ju politiker och någon centerpartist som där ska ha sagt i något sammanhang att de kärnkraftverken ska vara som ett pärlband efter den norrländska kusten. Sen käkade Thorbjörn Fälldin, Centerpartiets ledare, lunch med någon sån här profet som kunde förklara för honom att det här med kärnkraft var ett helvete. Då gick han hem och ändrade Centerpartiets och också Sveriges historiska kurs.
Ja, för kollar man på elfrågan, jag har ju jobbat lite inom solcellsbranschen och solceller är jättebra, jag har hela taket fullt själv och så vidare. Men kollar man antal döda per producerad kilowatt så är solceller nästan farligast, för att anläggningar producerar så lite och det är alltid någon som ramlar ner och slår ihjäl sig.
Ja, ja, just det. Jo, men så är det ju. Och gubbar har tagit några groggar och ska upp på taket. Va?
Ja.
Ja, nej, men så det är nog säkert inte så bra. Men det, vi satsar ju på det. Och men hela det här grälet om vindkraft eller kärnkraft är ju vansinnigt. Va? Utan de som håller på med det här säger att vi måste ha alla de här. Va?
Ja.
Problemet med kärnkraft är att det ligger lite i framkant. Va? Snart kommer de här kärnkraftverken som man kan ha i fickformat. Va? Så småningom kanske. Och det är klart att då blir det ju en annan femma. Mm. Jag skrev om det här häromdagen i Sydöstran, va? Och min poäng där är ju, det är inte min poäng utan den har jag ju snattat ifrån andra som så mycket annat, och det är ju att ju en civilisation, alltså historiskt är det så att nya civilisationer alltid bygger på att de utnyttjar energin mer effektivt, alltså det är inte så att man genom att släcka lyset tänder en ny civilisation, utan det är ju genom att tända lysen, va? Mm. Med sånt som hjulet, konstbevattningen, va? Floddeltarna var ju det som åstadkom jordbruksrevolutionen, va? Att vi lär oss ploga med oxe eller häst, va? Alltså cykel.
Det har jag fått höra, att cykeln var avgörande för svenskens fortlevnad.
Ja, alltså det blandade upp genbanken lite grann, va? När folk kunde åka till grannbyn och fria. Då slängde de på en liten motor på den där cykeln också, och då kom de ännu längre bort. Va? Så det dels innebar att man kunde förbättra, ska vi säga, avlingsspridningen lite grann. Men framför allt innebar det ju också att man kunde handla på andra ställen. Man kunde sälja sitt arbete på andra ställen. Så det här blev ju också en liksom underminerade de här lokala småpåvarna, va, som hade kontroll på ungdomen och på arbetskraftsutbudet. Va. Så plötsligt kunde de åka från Hammerång upp till Ockelbo, va, och jobba. Eller kunde åka från Gagnet till Leksand, var kanske ännu viktigare.
Ja, det, för där behövdes, det, du menar att det behövdes blandas ut lite mer här?
Ja, say no more.
Ja. Jo, men det där som du säger, just att paradigmskiftet, för att använda ett ord som har missbrukats ganska mycket senaste tiden, är just när det händer stora saker inom, vad ska vi kalla dem, de tre sektorerna, transport, information eller energi.
Ja, ja, ja. Men, och bilen är ju det absolut mest påfallande, va? Ja, vid sidan möjligtvis av tv-skärmen, va? Men alltihopa händer ju där på 50-60-talet. Och sen får vi ju också en elektrifiering där av hela Sverige, va? Det slår ju också igenom på 50-talet framförallt kanske. Så att det är, och min poäng är ju att de här sprången sker inte genom att man liksom är sparsam med energi, utan det sker genom att man hittar nya former att slösa med energi, skulle man kunna säga.
Mm. Ja, man gör saker som har varit svårtillgängliga och dyra till allmän egendom.
Men sen finns det ju skäl kanske just den här vintern att hålla igen, va? Så det är inte det som är problemet, men liksom, så det är ingen långsiktig strategi.
Nej, just det där argumentet mot kärnkraft, att det tar så lång tid att bygga, det är ju snarare ett argument för att skynda sig på att bygga.
Ja, inte att... Men kom ihåg att de som säger det nu, de hade chansen för 15 år sedan att göra detta, och det gjorde de inte. Va? Men det är bra, nu är vi ju överens om att vi ska satsa på alla energislag, så då får vi se till att göra det.
Ja, men är man överens, eller var det någonting Magdalena sa för att hon såg var
det var? Nej då, ja, det är en kombination naturligtvis, men klart, socialdemokrater har ju egentligen principiellt ingenting emot kärnkraft, va? Bara det är någorlunda säkert, och det är ju det som har varit problemet. Vi var ju på väg att bli en opinionssvängning i Sverige här för ett drygt 10 år sedan, va? Som framförallt näringslivet jobbade med, och när man pekade på Finland och bygget de höll på med där. Men det som hände då var ju kärnkraftsolyckan i Japan, vilket ju så vittnar om att det här är ju inte vilka jävla fickbatterier som helst.
Nej, och den var ju inte ens en kärnkraftsolycka, utan det var ju en...
Ja, fast hade inte kärnkraften funnits där, så hade det inte varit lika allvarligt.
Nej, men det jag menar att ska man bygga kärnkraft, så kanske man inte ska bygga dem på världens tredje mest jordbävningsdrabbade.
Ja, nej, det kan man ju säga nu så här efteråt, va? Men då var det ingen som sa det innan. Och frågan är vad man gör för misstag den här gången, säger då de som är skeptiska.
Ja, och misstag kommer man ju göra. Så fort du tar ett beslut så är ju risken överhängande om att du beslutar fel egentligen. Men du, framöver nu då. Även om du har den där röda partiboken i bakfickan, vilket jag finner det så svårt att kategorisera dig som sosse. Men du säger att du är det. Så
jag är medlem i partiet.
Jag håller med dig så jävla mycket.
Man säger så. Ja.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men, nu har vi bytt regering. Hur tror du att de kommande 4 åren kommer att se?
Jag tror att det kommande året kommer att vara oerhört kaotiskt, för de här är dels är de nya på banan, va? Det kommer att vara som en sånt här knattelag i fotboll som spelar sin första match. Det är det ena. Det andra är att vi står inför, eller befinner oss i en kris där det inte finns riktigt någon fast mark, va? Vi vet inte vad vi ska göra för att det ska bli bra. Och därför kommer de att behöva improvisera en massa, va? Så den här kombinationen gör ju då att det blir rätt besvärligt. Men krisen gör samtidigt att oppositionen kommer att försöka ta ansvar, va? Och Socialdemokraterna säger ju då att vår dörr står öppen. Och det är ju en blinkning till Moderaterna, va? Att om det blir för besvärligt så vet ni, vi måste ju för Sveriges bästa och så vidare. Va? Sen kommer, om det, man får fast mark under fötterna här om 1 eller 2 år, va? Så kommer de ju att börja leverera mer i slutet på mandatperioden. Och när vi går in till val 2026 blir det då, va? Då kommer saker och ting att blomma ut, va? Så då tror jag att de har rätt stora chanser att vinna igen, va? I synnerhet om Socialdemokraterna ägnar sig åt att gnälla på allting, va? Och det finns ju ute i de socialdemokratiska leden rätt många som, och också media framförallt, va, socialdemokratiska medier som försöker hitta fel på allting nu, va. Och det gör ju att den här mer ansvarsfulla, långsiktiga oppositionspolitiken som partiledningen försöker stå för, att den riskerar att hamna i bakgrunden. Men jag vill få ta bara ett exempel vad jag menar. Så när den här högerregeringen då säger att man ska förbjuda kusinäktenskap, så tänker jag, vad fan liksom, är det där ett stort problem? Ja, och då säger oppositionen, ja, men det här är riktat mot vissa grupper, och det är, ja, som undertexten är liksom, det är liksom en slags rasism och så här. Och det här ska man ju kanske göra, men inte på det här sättet och så, va? Ja, det som händer då är att man får en kontrast mellan de som vill förbjuda kusinäktenskap och de som inte vill det. Alltså det får att framstå som det. Mm. Och det är klart att då kommer ju de som vill förbjuda kusinäktenskap att vinna. Och så här är det i fråga efter fråga när det gäller utvisning av kriminella. Det här vandelbegreppet som har kommit, va, och en massa andra saker. Så är det i den här regeringsförklaringen och det här Tidöavtalet är det lite oklart vad de egentligen menar, och de ska utreda det här, och så det finns anledning att kritisera det, men när man gör det får man inte göra det på ett sånt sätt att vi har två inriktningar i svensk politik: de som vill kasta ut kriminella som inte är svenska medborgare, och de som vill att kriminella som inte är svenska medborgare ska få stanna kvar i landet. Och får man den motsättningen, då kommer Socialdemokraterna att förlora valet 2026.
Men var kommer den inställningen ifrån då? Alltså jag har min teori, men berätta. Nej, det inte. Varför vill man ha kvar? Om vi tar det exemplet.
Nej, men alltså, de som hamnar i opposition är förbittrade och börjar då skälla på allting. Och ni har svikit vallöften och sådär. Och ni kommer att underminera demokratin, och det här är ett slag mot de svagaste. Alltså det, Varje regering som hamnar i opposition, de tar till det här greppet. Eller riskerar att göra det, va? Och bara råskälla. Och det gör ju att de här som har tagit över makten då ser lite mer civiliserade ut än vad de kanske är.
Det där spelar in lite i två saker som jag funderar rätt mycket på. Dels tycker jag att vi har för korta mandatperioder. Alltså, ska du förändra någonting på riktigt så är 4 år för kort. Vilket, om jag hade varit moderat partistrateg, gud förbjude, så hade ju jag börjat prata om det redan nu. Att vi vill göra det här över en 20-årsperiod. Vi kommer ha delmål vart fjärde år. Förslagsvis kanske 18 månader innan valen ska man redovisa hur man taktar mot de här målen. Och om det avviker från målen så måste man vara ärlig och säga så här, ja, men så här, vi gjorde en felbedömning, eller det här har hänt som vi inte beräknade, eller som vi inte räknade med ute i världen. Så man inte hamnar i den här Morgan Johanssonska narkotikafria Sverige om 10 år, för den har han fått äta upp så jävla många gånger.
Ja, nej, men alltså, och det, jag tror det finns en sån idé om liksom en långsiktig förändring, men då måste man får inte skjuta den på framtiden. Och vad det de gjorde, alliansen gjorde, var att de tappade fart där i slutet på sin andra mandatperiod. Men de hade ju en idé om hur man skulle skapa liksom en slags arbetarpolitik utan socialism i Sverige. Det var de nya moderaternas målsättning. Och gradvis degradera fackföreningsrörelsens styrka och se till att bidragsdelen gradvis omvandlades till liksom en arbetsdel. Men de höll liksom inte takten i det här, utan man tappar fart efter ett tag.
Nej. Det var en grej. Den andra grejen är den här totala bristen på analys av varför det man kämpar emot och inte vill ändå händer. Och då tänker jag inte bara på den svenska vänstersidan utan även globalt. Alltså den här, det finns en liksom raljant oförståelse för Brexit, Trump och Sverigedemokrater som man liksom, man är inte det minsta intresserad av att förstå varför de här fenomenen
dyker upp. Man vet i förväg varför de dyker upp. Fast egentligen vet man inte. Man tror att man vet. Och det här är Tony Blair är det väl som sa det, att när han blev tillfrågad om hur man kunde så att säga gå från nästan 20 års exil till att ta över makten igen och sen vinna val. Och då sa han någonting i stil med att man liksom börjar processen med att fråga sig, varför sitter vi i opposition och inte i regeringsställning? Alltså vad beror det här på? Mm. Och då får man liksom inte rota i lådan med sina fördomar och förutfattade meningar, utan man måste liksom göra en ärlig analys, va? Och det här gäller ju inte bara partier, utan det gäller företag. Det gäller oss människor också, va? Liksom, varför väger jag 107 kilo och har svårt att ha någon större framgång på krogen, va? Då får du börja med att försöka analysera detta. Och då håller jag med, alltså Trump, alltså man skällt så in i helvete på Trump, va? Och det finns mycket där att skälla på, va? Men man måste samtidigt förstå varför amerikanerna röstar på honom. Och det kan man ju inte göra genom att följa svensk media, utan då måste man ju följa alternativa media, eller allra bästa är ju att åka över till USA och liksom snacka med folk, va? Och jag med, vi som då har bekanta eller gamla släktingar, va, som liksom tillhör den där gruppen, har ju som lättare att liksom förstå resonemangen eller begripa dem, va? Och det gäller ju Sverigedemokraterna också. Men vi hade ju vår socialdemokrater som sa, jag kan inte förstå hur folk kan rösta på Sverigedemokraterna. Ja, om du inte förstår det, då kanske du inte ska hålla på med politik i ledande ställning. Du kanske gör någonting annat istället. Mm. Det är ju liksom ditt uppdrag som ledande politiker att förstå varför motståndarna växer. Och inte bara lite grann, utan så alldeles otroligt, va? Och på vänstersidan har de ju väldigt svårt att ta, alltså vad är, när svenska arbetarklassen till slut bryter upp från socialdemokratin och marscherar iväg, vart går de då? Jo, arbetarklassen går till höger. Och vänstern, de ligger kvar där på sina 5% eller vad fan de har. De har hållit på i 100 år av 5,8% i snitt, va? Efter 100 år, senast jag räknade ut det. Och det kan man ju säga att då är det ju dags att fråga sig, ställa frågan, är det någonting vi gör som det här beror på, eller beror det på, eller är vi liksom orättvist behandlade av historien, eller vad fan beror det på?
Vad är en svensk arbetarklass? Jag tycker det är en sån svår definierad
grupp. Det är sådana som duschar efter jobbet.
Jo, så är det ju. Men det är många av dem. Min poäng där i att arbetarklassen som begrepp under socialdemokratins frammarsch för 100 år sedan är någonting annat än vad den är idag. Alltså när jag ser, alltså de som arbetar hårdast i min bekantskapskrets.
Nej, vilka det är? Jag undersköterskan.
Jag är gift med en sjuksyra och jag har massa kompisar som har hantverksföretag med 3-10 anställda. Ja. Alltså det är ju motorn i Sverige, är ju de grabbarna och tjejerna som anställer 10. Och det är också grabbarna och tjejerna som kanske skiter i taget lön november, december, så att gubbarna på golvet ska kunna köpa julklappar.
Ja, exakt.
Och de kan jag säga, de är ju helt ointresserade av att rösta på Socialdemokraterna.
Om nästan 30 spänn för diesel, va? Så det är, nej men det är klart att det är så, och det där måste man förstå. Men arbetarklassen är ju, det blir de som definierar sig som arbetarklass eller som är med i LO-förbunden eller vad det nu är för någonting, va. Och det vi kan se är ju att Socialdemokraterna har graviterat ner mot 20% snarare än upp mot 50% som har varit den historiska, de var drygt 40 i varje fall, va. Har liksom varit det naturliga. Och så är det inte längre. Och då har man hamnat i den situationen, då måste man liksom fråga sig varför.
Ja, det är lätt att skylla på den här slitna minoriteten, eller slitna, ja det kanske de är, men den högljudda minoriteten journalister i Stockholm som liksom driver ett narrativ att om du ens, ja men du kommer ihåg när Billström började, som var den första som nämnde volymer när det gällde migrationen, då var han nazist helt plötsligt. Det... Till och med Reinfeldt tog han i örat och bara, och, så här, och nu är det mainstream, nu pratar Norsi snart om volymer. Och just den där svängningen, jag som inte är i klägget, som Juholt kallar det, jag har så svårt att förstå mig på den här vindflöjel.
Ja, nej, men det, man fångas i en berättelse, va? Och liksom tappar, om har man då inte koll på, inom citationstecken, vanligt folk säger, va? Så, och att de ligger långt bort, va? Så då är det väldigt lätt att tappa det här fotfästet. Och det finns ju många beskrivningar, alltså det som händer med organisationer, vare sig det är partier eller framförallt företag som inte lär sig att vara läraktiga eller fortsätta vara läraktiga, det är ju att de till slut så, det som händer i sådana organisationer är att varningssignaler inte tas på allvar, och har de varit framgångsrika så vet de att vi kan ju gå på vatten. Och det här lär sig också folk i organisationen att vill jag ha en plats här så får jag inte komma in med signaler som är opassande. Och det var ju precis vad som hände här.
Vill man begrava sig i det så ska man ju läsa Inga-Britt Ahlenius bok om Ban Ki-moon. Det är ju när det är taget till sin spets.
Ja, det finns en annan väldigt bra en som heter Jim Collins. Som heter When the Great Ones Fail, eller när de stora jättarna går under. Man har gått igenom företag, va, som går åt pipsvängen. Va, och liksom några av de stegen som finns där är ju att de slutar vara läraktiga. Att man tappade också det, sitt centrala svänghjul, alltså det man är till för. Man i socialdemokratins fall, vad socialdemokratiska arbetarpartiet ska vara ett parti för de som arbetar. Man tappar det. Va. Och sen mot slutet när den här företaget är på väg att gå åt pipsvängen totalt, och börjar man leta dels efter uppköp för att hitta några som är liksom lite sexigare än man själv är, va? Typ sossarna vill slå ihop sig med Miljöpartiet. Och sen vill man ha en karismatisk ledare, va? Någon som kommer in utifrån, va? Och liksom förändrar allting, va? Och så funkar det inte. Tyvärr.
Nej. Vi är förvånansvärt överens. Jag blir lite förvånad, eller jag blir inte förvånad. Jag blir mer och mer förvånad över att du är socialdemokrat. Men du, jag tänkte på det är ju prat om paradigmskifte. Jag har börjat på en liten text här om vad jag anser att det riktiga paradigmskiftet är. Och jag tror att det har att göra med hur åsiktskorridoren breddas vid ett regeringsskifte. Och jag tycker mig ha sett, det kan ju vara något så här bias för att jag har den teorin, men jag tycker mig ha sett det. Jag tänker framförallt på hur Expressen i veckan konfronterade Damberg när han felciterade Johan Persson.
Nej, det missade jag.
Nej, men alltså Persson i vanlig ordning hasplar ju sig någonting, det här med att man säger en sak innan valet och en sak efter. Och alla som har sett det förstår vad han egentligen menar.
Ja, visst.
Men Damberg kör ju på att det är Johan Persson-doktrinen att erkänna rakt ut att man ändrar sig under valet. Men nu konfronterade Expressen-reporten Damberg, och då säger Damberg så här: ja, men så här i efterhand så tycker jag att det han sa innan går att applicera på den politiken de gör nu. Så då var det nog okej att jag felciterade. Och det där gör ju att jag vill ju bara slänga ut tvn genom fönstret när jag ser
det. Men alltså...
Poängen i det hela är att jag tycker att det du beskriver förut, när företag inte funkar, så kallas ju det för kreativ förstörelse. Att lever man inte upp till det som du kallar centrala svänghjul, då går det åt helvete. Men det har vi ju inte hos våra partier. Det finns ju ingen... det är väldigt svårt för ett nytt parti att komma in i riksdagen. Det har hänt två gånger på 40 år.
Ja, eller tre om du räknar KD, Nydemokrati. Och sen så har du SD och sen Miljöpartiet
sen
också.
Komma in och vara kvar då.
Ja, vara kvar. Ja, nej, precis. Nej, men det är väldigt svårt. Att Johan Persson-doktrinen blev ett uttryck, det berodde ju på dels att han att han blev feltolkad. Han är ju rätt citerad, men han är feltolkad. Och har man en generös tolkningsmodell, då förstår vi ju vad han egentligen försökte uttrycka. Men när detta kombineras med att de inte riktigt, folk upplever att de inte riktigt levererar till i sin nya politik, va? Så det är klart att då blir ju det här mer levande. Men sen är det också så att socialdemokrater, som alla andra också, alltså efter ett val så tvingas man ju ta beslut som man inte riktigt hade flaggat var innan. Det liksom ingår i att ta över regeringsmakten.
Ja, det såg vi framförallt på Annie Lööf där, ja, med äta skor och
nej, men så det här är
ja. Jag ska snart släppa iväg dig, för jag vill åka och
ja, det är bra det att du är i verklighet.
Men jag tänkte på en sak som kom fram till mig i natt när jag satt och researchade dig. Och så, då är man ut på YouTube och kollar vad folk har sagt. Den här beröringsskräcken som har genomsyrat Sverige de senaste 15 åren då, med, just gällande Sverigedemokraterna, den har ju varit allsmäktig. Sen dyker du upp i Riks, ja, och pratar.
Ja.
Och det, jag har en teori om det också, men berätta hur du... De lär ha ringt och frågat om du kan vara med.
Folk ringer hela från alla möjliga håll och kanter, och jag tackar nästan alltid ja. Va? Det, jag vet inte, någon gång jag tackat nej. Och det får jag ju mycket skit för, varför det är vissa ställen man inte ska vara på. Och jag brukar skryta...
Men varför?
Jag har alltid varit sån att jag pratar med alla.
Jo, men varför ska man inte vara på vissa ställen? Jag tycker det är så jävla dumt.
Ja, nej, men det är rätt många som tycker det, va? Att det, man legitimerar och allt vad det är för någonting. Sen så står de och tycker samma sak själv efter 10 år. Va? Och jag har ju också dessutom ett intresse för att, när man är med på sådana där ställen så får man också veta hur de tycker och tänker liksom emellan. Alltså det, för mig är det en slags informationsinhämtning. Och för drygt 10 år sedan, om det är 15 år sedan, blev jag tillfrågad av några halvgalna tv-kändisar som ville ha med mig i någon show de hade. Och folk sa till Stigbjörn, du ska inte vara med om de är inte seriösa. Och man vet aldrig vad det blir för någonting. Och nej, det där ska du tacka nej till. Men jag tackar ja, och så kom jag med i ett program som heter Boston Tea Party. En av kännetecknen det var att plötsligt så var det en massa människor, framförallt yngre grabbar, som aldrig tittade på det jag hade varit med tidigare, sådana här Aktuellt och TV4s morgonsoffa och sånt, va? Som ju vände sig till 50 plus snarare. Här blev det 20 minus, va? Och det här var ju otroligt viktigt, va, för mig att hålla mig kvar liksom på radarn. Och än idag händer det liksom att folk kommer fram och vill ta selfies, va? 5-10 år senare, eller vad det nu är. Ja. Så att, nej men... Ja.
Min poäng är att min teori är att du är så pass säker, för att du har funderat igenom vad du tycker och tänker om saker och ting, så du är inte rädd för att prata med folk som eventuellt skulle tycka någonting annorlunda.
Ja, det är så man kan säga. Eller snarare, jag är rätt säker på vad jag tycker i många frågor, men jag är också rätt säker på vad jag är osäker på. Och då blir det också nödvändigt. Då, några tar ju den osäkerheten som ursäkt för att de inte ska ge sig ut på okända, finnas i sin comfort zone. Va? Jag tar det som ett skäl till att gå utanför comfort zone för att ta reda på hur det är. Va? Inte ett mänskligt är mig främmande, va, som det brukar sägas. Va? Och ingen rätt att tala utan undersökning, säger Mao Zedong, tycker jag också bra.
Du har liksom gått, så här, du har mött Chang Frick i någon korridor här, att du har gått från SVT in på Riks. Och
men Chang Frick är ju jävligt intressant, liksom, hur man kan jobba. Så att det, ja, jag har skrivit i tidningar som Proletären och diverse högerextrema organ, och så jag har skrivit i centertidningar, så att det, ja, som sagt var hela spektrat.
Mm. ekonomiskt så kanske centertidningarna är de mest högerextrema också.
Ja, men det är klart att det är sen om det är en merit att ha skrivit förordet till senaste svenska upplagan av Mein Kampf vet jag inte, men det tycker jag. Ja, det är ju viktigt.
Alltså, inte för att jag tycker att det är nog bara förordet som är bra i den, men jag tycker inte att man ska ha den här jävla beröringsskräcken, för jag tror att livet blir fattigare.
Nej, men han som gav ut den där, han hade mött några skinnskallar där någon gång i början på 80-talet i Gamla stan, va, som gick och sparkade på en ölburk, va, och han tänkte nu är de på gång igen, va. Så nu måste vi kratta manegen här för ett motstånd, va, då måste vi ge ut Adolfs bok igen så folk får läsa vad fan han, hur han resonerade, va. Så att på den vägen var det.
Ja, jag vet inte om jag har blivit smart. Jo, det har jag nog blivit. Jag har fått en del böcker att läsa i alla fall. Och det var lite kortare än vad jag hade tänkt att det skulle bli. Men tack så mycket, Stigman, för att jag fick prata med dig. Nu lär jag hasta iväg.
Tack så mycket själv. Tack.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde? Dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.